OK. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vi fortsätter att gå igenom boken Adab Mashi ila Salah. Den här är lektion 11, bi'idhnillahi ta'ala. Och vi har kommit fram till Bab Salat och Tatawwu, kapitlet om frivillig bön. Och författaren nämner här att de frivilliga bönerna kompletterar de obligatoriska bönerna, eller de brister som finns i ens obligatoriska böner. Och detta finns i en hadith att profeten alaihissalam, han sa gällande vad som kommer att hända på domedagen, att det första människan kommer att frågas om är hans bön. Om bönen är bra blir resten av gärningen bra. Annars om man har en brist eller fallit kort i bönen, då kommer Allah att säga att se om min slav har frivilliga gärningar som kommer då att komplettera hans obligatoriska, eller bristerna som finns i hans obligatoriska böner. Och sen kommer resten av hans gärningar att dömas på samma sätt. Om man har brister i sina obligatoriska, så kollar man i de motsvarande sunna gärningarna om de kompletterar dessa obligatoriska. Och sen går författaren in på vilka av gärningar eller sunna gärningar som är bäst. Och i ungefär 2 sidor, 3. Och det kommer vi hoppa över. Och vi kommer inshallah kanske ha en föreläsning om det någon annan gång, för det är ett väldigt djupt ämne gällande vad som är bäst, gällande frivilliga gärningar. Är det kunskap, är det dhikr, är det jihad, är det salah och så vidare. Men det sparar vi till en annan föreläsning. Tills det att författaren säger under kapitlet om frivilliga böner: وَأَكَدُ تَطَوَّرْ سَلَاتُ الْكُسُوفِ. Det mest rekommenderade sunnabönen är salat al-kusuf, bönen av sol eller mån förmörkelse. ثُمَّ الْوِتِر, sen witr. ثُمَّ sunnat al-fajr, sen sunna av fajr. ثُمَّ sunnat al-maghrib, och sen maghrib sunnan, och sen resten av rawatib. Förklaring: den mest rekommenderade sunnabönen är al-kusuf, sol- eller månförmörkelsebönen. För det är någonting som sker plötsligt. Sol- och månförmörkelse. Och denna bön är ju bara under tiden det är sol- eller månförmörkelse. Så man måste passa på att göra det under denna begränsade tid. Och profeten alaihissalam beordrade folk att skynda sig till bönen, denna salah, om det är sol- eller månförmörkelse. Som det finns i Bukhari och i muslim från Aisha radiyallahu anha, att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att solen och månen är 2 av Allahs tecken. Tills det att han sa: om ni ser dem, så skynda er till bönen. Okay. Och du kommer komma tillbaka senare i boken, kapitlet om just den här bönen, hur den utförs. Och gällande witterbönen, som är en del av qiyamul layl, nattbönen, så har profeten sagt alaihissalam: afdalus siyam ba'da ramadan shahrullahil muharram. Den bästa bönen, eller den bästa fastan efter ramadan, är att fasta i Allahs heliga månad el muharram. Och så sa han: wa afdalus salat ba'da al farida salatul layl. Och den bästa bönen efter den obligatoriska är nattbönen. Okej. Okay. Berättade muslim. Och vad som också säger Sheikh Abdul Nassin bevisar hur viktigt det är att be nattbönen är att profeten alaihissalam var så mån om nattbönen att om han missade den, försov sig, så tog han igen den på dagen och lade då till en raka, så att det skulle bli ett jämnt antal. Som det har berättats i Sahih Muslim från hadith Aisha radiyallahu anha, och i slutet på hadithen så sa hon att om profeten alaihissalam brukade försova sig eller var sjuk och inte bad nattbönen, så tog han igen den 12 raka på dagen. Okej, okay. Och det finns då i Sahih Muslim. Och sen vad som bevisar hur viktigt det är att be sunna för fajr är hadith Aisha radiyallahu anha, där hon sa att profeten sallallahu alaihi wasallam var inte mer mån om någon bön eller sunna bön än raka'atay al-fajr, de 2 raka'a som bes före fajr. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så den bönen som profeten alayhi salam var mest mån om var sunnabönen till fajr. Av sunnabönen. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och resten av rawatib, de starkt rekommenderade sunnabönerna som bes på dagen, är 4 före dhuhr och 2 efter dhuhr och 2 efter isha. Okay? Och författaren han har ju nämnt 2 efter maghrib och 2 före fajr. Och beviset för detta finns i hadith om Habiba radiyallahu anha i Sahih Muslim, att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: den som ber 12 raka varje dag och natt, alltså varje dygn, kommer Allah att bygga ett hus i paradiset för. Han kommer få ett hus byggt i paradiset för sig. Den som ber 12 raka sunnah varje dygn. Och det lades till i Tirmidhi, samma hadith. De är 4 före dhuhr, 2 efter dhuhr, 2 efter maghrib och 2 efter isha och 2 före salat al-fajr. Det är 12 sunna böner som är starkt rekommenderade och som kallas för rawatib. Och sen går författaren in på just salat al-witr. Och författaren säger: wa waqtu salat al-witr ba'da al-isha ila tulu' al-fajr. Tiden för salat al-witr är från isha till fajr. Wal afdal akhir al-layl liman wathiqa bi qiyamihi. Och det bästa är att be den sista delen av natten för den som känner sig att han kommer att klara av det. Annars så ber han innan det att han sover. Och det minsta, wa aqalluhu raka'a, witr, det minsta antalet är en raka. Wa aktharuhu ihda ashara, och max 11 raka. والافضل ان يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعه. Och det bästa är att han ber alltså witterbönen eller qiyam al-layl på så sätt att han ber 2 2 2 2, det antalet han vill be, och avslutar med en raka. Och om han ber på ett annat sätt som har blivit berättat från profeten alayhi salam autentiskt, så är det också någonting bra. Men typ det minsta från det som är alltså riktigt bra, det är 3 raka. Och det bästa är att de utförs med 2 stycken salam. Och det är också tillåtet att göra dem en salam. Och det är tillåtet att utföra dem som salat al-maghrib. Okay? Det är många punkter som här togs upp och nu kommer förklaringen. Och när vi säger författaren, då är det Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Och förklaringen från Sheikh Abdul Muhsin. Tiden för salat al-witr börjar från salat al-isha, även om man har bett isha tillsammans med maghrib. Och den här frågan som ofta kommer, de som är resande: om du är resande och maghrib är klockan 6 och du ber maghrib och isha klockan 6, det är ljust ute, får du ändå be witr? Svar: ja. Okej, du kan be maghrib, isha, witr. Och witr-tiden slutar vid fajr. Baserat på hadith ibn Umar radiyallahu anhuma, där han sa: as-salatu layli mathna mathna. Nattbönen utförs på det sättet att man gör 2 enheter, 2 raka, 2 raka. Men om ni är rädd för att fajr ska falla in, så be en raka som kommer att jämna ut, eller tutir lahu ma qad salla. Det kommer du att avsluta det han har bett. Han avslutar dem ett ojämnt antal. Berättade av Bukhari och av Muslim. Men det vi sa här var att tiden för witr slutar vid fajr, när fajr går in. Och beviset var här att han sa hur man utför nattbönen. Men så sa han: om ni är rädda för att fajr kommer, så avsluta då snabbt med en raka. Hänger ni med? Det är ett bevis på att witr bes före fajr. Okej? Okay? Och vad som bevisar punkt 3, att det är bättre att be witr den sista delen av natten för den som klarar av det, är hadith Jabir, då han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد. Den som känner sig osäker att han kan vakna och be den sista delen av natten ska be innan han sover. Kan ni be och sen sova. Men den som känner sig säker att han klarar av att vakna den sista delen av natten och be då ska göra det. För sannoliken så är salah den sista delen av natten mahdura, och en annan hadith mashhuda, den är bevittnad. Den är bevittnad gärna av änglarna. Och Allah Ta'ala kommer ju också ner den sista delen av natten till den lägsta himlen. Och säger, vem är det som ber mig så att jag kan besvara honom? Vem är det som ber om förlåtelse så att jag kan förlåta honom? Och så vidare. Så den sista tredjedelen är den bästa delen av natten att be på. Och det kallas för as-sahar. As-sahar är den sista delen av natten. Och om man vill räkna ut den sista tredjedelen så räknar man från Maghrib till Fajr och delar det på tre. Och den sista tredjedelen blir då det man har räknat ut. Och sen nästa punkt, och det minsta antalet witr är en raka, som vi finner i hadith Abi Ayyub där profeten alaihissalam han sa el witru haqqun. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْتِرْ بِخَمْسَ. Witr är haq, vilket har tolkats, vissa har tolkats som en förpliktelse. Alltså witr ska man göra. Den som vill kan göra witr fem raka. Det här är en hadith. وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْتِرْ بِثَلَاثَ. Och den som vill tre raka. وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْتِرْ بِوَاحِدَ. Och den som vill kan göra witr med en raka. Och denna hadith finns i Al-Hakim i hans Mustadrak. Och Al-Hakim säger att den är autentisk och att Zahabi godkänner detta. Och det finns också i Sahih Bukhari från Ibn Abi Mulaika där han sa att Muawiya Ibn Abi Sufyan bad en raka witr efter Isha. Okej. Och Ibn Abbas slav var hos honom och gick till Ibn Abbas och typ påpekade, kolla vad han gör, han ber en raka efter Isha. Och då så sa Ibn Abbas, da'ahu fa innahu qad sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Låt han vara, för sannoliken så var han en av profetens sahaba. Och en annan riwaya, da'ahu innahu faqih. Låt han vara, för han är en person som har kunskap i religionen. Men det han gör har han stöd för. Det han gör är rätt. Okej. Så minsta antalet witr är en raka och högsta är 11. Och det är nästa punkt. Man ska inte be mer än 11 raka, baserat på hadith Aisha radiyallahu anha där hon sa att profeten alaihissalam brukade inte be mer än 11 raka på natten i Ramadan eller utanför Ramadan, berättade Bukhari och av Muslim. Nästa punkt, det är bättre att göra taslim efter varje två raka och sen då avsluta nattbönen med en raka, som det har berättats autentiskt från profeten alaihissalatu wassalam då han sa salatu layli mathna mathna, att nattbönen bes med två enheter, två enheter, två enheter. Okay. Och det är också autentiskt berättat att han själv bad så. Okej. Okay. Men det finns andra sätt att be nattbönen på och witr. Och här kommer walahu an yutira bi tis'a la yusallim illa fi akhiriha. Man kan också göra witr på det sättet att du ber 9 stycken raka. 9 raka på raken. Han ber 8 och sätter sig och gör tashahhud. Nämner Allah och prisar Allah och åkallar Allah. Och sen ställer han sig upp till den 9:e rakan. Och sen sätter han sig ner och prisar Allah och gör tashahhud och avslutar bönen. Du ber 8 raka på sträcken utan att säga salam alaikum. Och så sitter man och gör tashahhud, sen står man upp och ber en raka till. Och sen sitter man och sen avslutar man bönen. Eller så kan man avsluta, eller man kan göra witr 7 raka på på raken. På samma sätt att man då gör på detta sätt. Det har berättats i hadith Aisha. Då hon frågade som profetens witter, alaihissalam. Hon sa vi brukade kolla hur han borstade tänderna och hur han renade sig. Han bad 9 raka'a och han satt endast i slutet. Eller han satt endast i den 8:e. Prisade Allah och kallade Allah och sen ställde han sig upp utan att säga salam alaikum. Och bad då den 9:e raka'an och sen satte han sig. Nämnde Allah, prisade Allah och sen avslutade han bönen. Och sen bad han 2 raka. Så han bad 8 utan att avsluta. Ställde sig upp, bad den 9:e. Och sen avslutade han bönen och sen bad han 2 raka efter det. Och dessa 2 raka bad han sittandes. Okej? Okay. Så 9 raka stod han och bad. Och sen avslutade han med att be 2 raka sittande. Som Aisha sa, och detta är 11 raka. Men när, så sa hon, när profeten Al-Islam blev äldre och wa'akhadahu al-lahm, Allah att han fick lite vikt, så avslutade han bönen med 7 stycken. Och han gjorde likadant som i den förra bönen. Och detta blir då tillsammans 9. Han bad 7 och sen gjorde han 2 raka sittandes. Det blir tillsammans 9. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Och så säger Sheikh Abdul Masun, eller så gör man 5 raka och sitter endast i den sista. Som det har berättats från Aisha radiyallahu anha, att hon sa att profeten alaihissalatu wassalam bad 13 raka och 5 av dem var witr, alltså 8 och sen 5 stycken witr. La yajlis fi shay illa fi akhiriha, och han satt endast på slutet, alltså av dessa 5. Så det blir 5 ihop utan att sitta, och tashahud i sista raka. Och den här finns också i muslim. Eller så gör man witr med 3 raka, baserat på hadith Abi Ayyub som vi nämnde tidigare. När profeten alaihissalatu wassalam, han sa att den som vill kan göra witr med 5, 3 eller 1 raka. Okej? Okay? Och den här witr, det kanske är den vanligaste hos oss, 3 raka, kan utföras på 3 olika sätt. Antingen bisalamain, att man ber 2 raka och säger salam alaikum, salam alaikum, och ställer sig upp och ber 1 raka och sen säger salam alaikum, salam alaikum. Det är 3 sammanlagt med 2 salam. Och det är det här som man gör i Ramadan, eller? Alla gör det i moskéerna, typ. De brukar alltid göra det. 2 avsluta och så gör de en till. Eller så kan de vara med 1 teslim och du sitter bara i sista. Du ber 1, 2, 3 och sitter i sista. Eller så kan de utföras som maghrib. Men det har kommit en hadith om att man ska undvika att utföra denna salat som maghrib. Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där profeten alaihissalatu wassalam, han sa لا توتروا بثلاث اوتروا بخمس او سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب. Profeten alaihissalatu wassalam, han sa gör inte witr med 3 raka, gör witr med 5 eller 7 och låt den inte efterlikna maghrib, alltså 3 raka. Och denna hadith finns i Daruqutni och sheikhen säger att den är autentisk. Och hur kan vi förena mellan denna hadith och hadith Abi Ayyub, där profeten sa att man kan be 3? Han säger Allah och Allah, vad som menas är att man får be 3, men du ska inte be dem som salat al-maghrib. Då ber du antingen 2 och sen 1. Okej? Okay? 2 avsluta och sen ber du 1. Eller så ber du 3 på raken. Inte att du gör 2 och så gör du tashahud och så ställer du upp och så gör du 1 raka och så gör du tashahud. Då har du liknat den vid maghrib.
Förnämmer man den sista punkten då? Förnämmer man den sista punkten? Alltså att man kan göra den som maghrib.
Det är en åsikt att man kan göra den som maghrib. För det är, Allah, vissa tror jag säger att den här hadithen inte är autentisk. Och det finns också här, han nämner från sahaba, från Ibn Mas'ud och Anas och Abu al-Aliya, att de brukade be maghrib, witr 3 raka som maghrib. Och då så nämner al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani i Fathul Bari att det verkar som att de inte har hört detta förbud. Det finns ibland att sahaba gör saker och ting av ijtihad och att de kanske inte har hört vissa förbud. Allah alam. Men det som verkar säkrast är att man undviker att be witr som salat al-maghrib. Okay? Så finns det någonting som inte nämns här i boken. Och det är om man läser, om man gör 3 raka, så är det rekommenderat att läsa Sabbihisma Rabbika al-A'la i första, Qul ya ayyuhal kafirun i andra, och Qul huwallahu ahad i sista. Och sen att man, om man vill, kan man göra kunut, okay, dua, i sista raka. Före ruku eller efter ruku. Båda är okej. Okay. Men alla andra, som vi ska lära sig, det mest korrekta i witr är att man gör kunut före ruku. Så fortsätter författaren. Och han säger: وَسُنَنْ الرَّاتِبَ عَشْرَ وَفِعْلُهَا فِي الْبَيْتِ أَفْضَلْ وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان الفجر أو ركعتا الفجر. Det rekommenderat att be ratiba, 10 stycken raka, och det är bättre att be dem i hemmet. Det är 2 raka före dhuhr, 2 raka efter dhuhr, 2 raka efter maghrib och 2 raka efter isha och 2 raka före fajr. Och de ska bes lätt. Alltså före fajr, de bes, man ber dem än är lätt, inte, man drar inte ut på dem. Och i dessa 2 raka före fajr så läser man suratay al-ikhlas. De 2 surat al-ikhlas. Vilka är de 2 surat al-ikhlas?
Ja. Kafirun al-ikhlas.
No, surat al-kafirun och surat al-ikhlas. För båda handlar om ikhlas. Många tänker på att Qul huwallahu ahad kallas för surat al-ikhlas. Men Qul ya ayyuhal kafirun kallas också för surat al-ikhlas. Det handlar om uppriktighet. Vi dyrkar inte det som de dyrkar. Eller hur? Utan vi dyrkar endast Allah. Vilket är ikhlas. Eller så läser man i första rakan ayan för surat al-Baqara: Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna. Och i andra rakan läser man ayan för surat Ala Imran: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Och man får be dessa sunnaböner sittandes. Okay. Förklaring. Dessa sunnaböner ratiba, dessa 10, han nämns i hadith Abdullah ibn Umar. Då han sa: jag har lärt mig 10 sunnaböner från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Eller 10 raka. 2 raka före dhuhr, 2 raka efter dhuhr, 2 raka efter maghrib i hans hem, och 2 raka efter isha i hans hem, och 2 raka före fajr. Och den hadith finns i Bukhari. Och i Muslim finns den också. Men vi nämnde också tidigare hadith Aisha och Habiba, att de då nämnde 12 raka. 12 raka och la till 2 till före dhuhr. Okej? Okay? Här berättar Abdullah ibn Umar det som han har sett. 2 före dhuhr. Men profetens fru alayhi salam nämner 4 före dhuhr. Och säger att det är 12 raka. Han sa här 10. Men de minns att det var 12. Och att den som gör det får ett hus i paradiset.
Vilken sahabi var det?
Det här var Abdullah ibn Umar. Okay. Och vem tror ni har mest insikt i hur profeten ber i sitt hem? Abdullah ibn Umar eller profetens fru alayhi salam? Ja? Profetens fru alayhi salam. Utan tvekan. Det nämns också här som en punkt att be dessa sunnaböner i sitt hem är bättre än att be dem i moskén. Rawatib är bättre att be i hemmet än att be i moskén. Baserat på hadith Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu, där han sa: فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. Att profeten alaihissalam han sa: människor, be i era hem, de bästa av böner är de som utförs, eller de som en person gör i sitt hem, förutom de obligatoriska. Den bästa bönen är den obligatoriska som man ber i jama'a, men vad som är utöver det, den bästa bönen är den som personen ber i sitt hem. Och det finns också andra hadither att personen som ber sunna böner i sitt hem kommer att tillfoga gott, det drar till sig gott till hemmet, och att man inte ska göra sitt hem till en begravningsplats, utan man ska spara en liten del av sin salat som man gör i sitt hem. Okej? Okay? Det är någonting bra. Och ulema säger också att det är självklart närmare till ikhlas att du står och ber ensam. Eller hur? Men det är inte förbjudet att be i moskén. Om man vill be ratiba i moskén, för att man kanske inte kommer hinna hemma, eller det tar lång tid att komma hem, eller det finns mycket som distraherar hemma, så får du be i moskén. Det är inget problem. Det är bara att det är bättre att be i sitt hem. Och här är en viktig sak också. I vilken stad sa profeten det här uttalandet, alayhi salatu wasalam? Vi tror att det var i Medina, eller hur? Eller Mekka. Och där får man i Medina 1000 salat om du ber hans moské. Varje salat är gånger 1000. Men han sa att det är bättre att be hemma. Förstår ni? Även Mekka, det är bättre att be hemma sunna böner. Men självklart de som är i Mekka ska be mycket sunna böner ändå. Men för de som bor i Mekka är det bättre att de ber hemma. Vad som bevisar att sunna böner före fajr ska förkortas eller ska bes lätt är hadith Aisha radiyallahu anha, där hon sa: kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu raka'atayn allatayn qabla salati as-subh hatta inni la aqulu hal qara'a bi umm al-kitab. Profeten alaihi wasallam brukade liksom förkorta eller underlätta dessa böner. Be dem på ett lätt sätt, yukhaffif. Så mycket att jag ens undrade om han hade läst Fatiha. Han bad dem så snabbt att jag ens undrade om han hade läst Al-Fatiha. Den hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så sunnabönen före fajr bes snabbt. Och Allah, om jag inte minns fel, så säger vi nu i Femin att det här är typ det man ber när man vaknar, eller hur? Och man gör det snabbt för att liksom bli av med de här knutarna shaitan har gjort runt halsen, så man blir pigg. Och det är också sunna att lägga sig ner efter dessa två raka, som det har nämnts i hadither. Och dessa två raka finns det mycket belöning i att be. Är det någon som vet någon hadith? Någon jämförelse? Profeten
sallallahu alaihi wasallam sa att det är mer
kär
till mig
än
hela
dunia. Ja. Profeten alaihi wasallam sa att jag ska be dessa två raka är mer kär till mig. Eller han sa att raka'at al-fajr khayru min ad-dunya, dessa två raka före fajr är bättre än allt som finns på dunia. Det här två sunna böner är bättre än allt som finns på jorden. Så då kan man tänka sig själva salat al-fajr måste vara ännu bättre, eller hur? Och det finns en hadith som nämner att man ska läsa suratay al-ikhlas, hadith Abi Huraira i Muslim. Och om de andra verserna finns också i Sahih Muslim. Men man får läsa vad man vill, alltså det är bara rekommenderat att läsa al-ikhlas, surat al-kuliyah al-kafirun och surat Qul Huwallahu Ahad, eller de två verserna som nämndes. Och sen punkten som Sheikhen också tog upp, det var att det här med att be sunnabön under resa. Sheikhen säger att det är tillåtet att be alla sunnaböner under resa när man sitter. Alltså du sitter på din häst, din kamel, eller vad det kan vara. Som det finns i hadith Jabir radiyallahu anhu, att han sa att profeten alayhi wasallam brukade be på sitt djur, åt vilket håll det än var vänt. Åt vilket håll djuret än red, så bad han sittandes på sitt djur. Men om han ville be en farida, en obligatorisk bön, så gick han ner och vände sig mot Qibla. Denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Det här är en viktig punkt. Är ni på kamelen, på hästen, på flygplanet, du kan be åt det hållet som djuret eller hästen flygplanet åker. Okay. Men obligatorisk bön, nej. Där måste man be mot qibla. Och man kan inte heller be sittandes, utan du måste gå ner och be ståendes. Okay. Om man kan. I vissa fall går det inte, du sitter på en buss och det finns ingen plats att stå och tiden håller på att gå ut. Det är en annan sak om du inte kan. Då ber man som man kan, sittandes. Okay. Men kan du så måste du stå. Vissa har fått det här om bakfoten. De ber alla böner sittandes på flygplan. Eller vad det nu är. Fast de kan stå och be. De säger i profeten sa sällan han bad sittandes när han var resande. Men vad sa Jabir? Han sa han bad sittandes sunna böner. Annars gick han ner och bad fardböner ståendes. Eller hur? Och vi har sagt att ett av bönens villkor obligatoriska är att man står. Eller hur? وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Man ska stå inför bönen. Den obligatoriska. Men det finns också berättat i andra hadither från Ibn Umar att när profeten al-Salam var resande och ville be, så vände han först sitt djur mot qibla och gjorde takbir och sa Allahu Akbar, och sen vände han djuret åt det hållet han skulle resa. Okej. Okay. Så Allahu alam, vissa lärde sig att den här hadithen specificerar den första. Du får besittandes, men du ska påbörja bönen mot qibla. Och sen får du vända ut vilket håll du vill. Alltså sunnabön. Och andra lärde sig att nej, det här är en rekommendation. Det är någonting som är rekommenderat. Allahu alam. Men utan tvekan så är det någonting som är bra att göra. Att man först vänder sig mot qibla. Och sen kan man vända sig åt vilket håll man vill. Så vi går vidare. ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها ركعتان أو أربع. Författaren säger det finns ingen sunna före jumma, men efter kan man be två eller fyra raka. Vi sa här rawatib. Hur många raka före dhuhr? Två nämnde vi, nämnde fyra också. Okay, men fyra är det mest korrekta. Jumma, är det samma sak som dhuhr? Nej. Det finns ingen sunna före dhuhr, alltså ratiba. Men efter kan man be två eller fyra. Jumma. Vad sa jag? Barakallahu fik. Laysa lil-jum'a qablaha sunna ratiba. Det finns ingen ratiba före jumma. Men om man går in i moskén på jumma så får man be hur mycket man vill. Det är inte ratiba, den här starkt rekommenderade. Utan det är bara en frivillig bön. För det har nämnts en hadith från Abi Huraira radiyallahu anhu att han sa att profeten alaihissalam, han sa den som gör ghusl och sen går till fredagsbönen och ber det som Allah har skrivit för honom och sitter tyst tills det att imamen är färdig med sin khutba och sen ber med honom, kommer att bli förlåten för alla synder som har begåtts eller kommer fram till nästa vecka. غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. Han kommer bli förlåten från den jumman till nästa jumman plus tre dagar till. Okej? Okay? Och den hadith finns i Sahih Muslim. Och den finns också i Bukhari. Så hur får man den höga belöningen av att be jumma? Han nämnde här att man gör ghusl. Man går till moskén och ber. Det är vår sahaba. Vi sa att de gick jättetidigt till moskén och bad. Två raka. Kan be hur mycket du vill före jumma. Tills att imamen kom och började fredagsbön. Som du vill, du kan be 50 raka om du vill. Om du känner för det före jumma. Inget problem. 10. Som du vill. Och sen sitter man tyst och lyssnar på khutban. Tills imamen är färdig. Och sen ber man med imam. Du blir förlåten. 10 dagar framåt. Inte bara 7 utan 10 för al-hasana, de goda gärningarna, 10 dubblas, eller hur? Man ja'a bil-hasana falahu 10 amthaliha. Så kommer med en god gärning kommer få den 10 dubbla. Generellt i islam. Och sunna efter jumma är 2 raka eller 4 baserat på hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, att Abdullah ibn Umar brukade be jumma, så gick han och och gjorde två stycken ruku hemma. Eller han gjorde två raka hemma. Efter Jumma så gick Ibn Umar hem och gjorde två raka. Och så sa han att så här brukade profeten göra sallallahu alaihi wasallam. Och i hadith Abu Huraira så sa profeten alaihi wasallam: om någon av er har bett Jumma så ska han be fyra raka efter den. فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا, berättade muslim. Så här får man välja om man vill be två raka eller fyra efter Jumma. Alltså det är sunna. Man behöver inte be någonting alls. Det är sunna att be två eller fyra. Och vissa säger att om du ber hemma så är det två. Om du ber i moskén så ber du fyra. Att det är typ närmast sunna. Men det finns en sak som folk gör som är fel. Och det är att de ställer sig upp efter Jumma och ber dhuhr. Alltså vissa moskéer i vissa länder är folk så okunniga att de gör det. De ställer sig upp efter Jumma och ber dhuhr, alla människor. Det här är helt fel. Du får be fyra sunna, ja, men du ska inte be dhuhr. Okej? Okay? Jumma är istället för dhuhr. Och det här är något som är påhittat, innoverat i islam. Sen säger författaren: وَتُجْزِي السُنَّ أَنْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ. Om man ber sunna så behöver man inte göra tahiyyat till masjid. وَيَسُنُّ لَهُ الْفَصْلِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَسُنَّ بِكَلَامْ أَوْ قِيَامْ. Och det är rekommenderat att han skiljer åt på sunna och obligatorisk bön genom att tala eller genom att ställa sig upp. Det är hadith Muawiyah, baserat på hadith Muawiyah. Och den som missar en sunna bön, för honom är det rekommenderat att han tar igen den. Och det är också rekommenderat att göra sunna böner mellan adhan och iqama. Okej? Okay? Förklaring. Om man kommer in i moskén efter adhan och ber sunnat ratiba, de här fyra raka före dhuhr, eller två efter, eller två efter maghrib, och så vidare, så behöver man inte be tahiyyat al-masjid. Eftersom att tahiyyat al-masjid är att be två raka innan man sätter sig. Och det har man ju gjort. Eller hur? Om du går in i moskén och ber två raka sunna, sunnat al-dhuhr, då har ju du bett innan du har satt dig, eller hur? Och profeten alaihi wasallam, han sa att man ska inte sätta sig i moskén förrän man har bett. Och här har du bett. Så det är samma sak. Och sen säger han att skilja åt sunnabön och fardbön med tal eller med att man ställer sig upp, har berättats i hadith Muawiyah. Det så sa profeten alaihi wasallam, eller nej, Muawiyah sa att om ni har bett el-jum'a så ska ni inte be en salat direkt efter tills det att ni har pratat eller gått ut från moskén. För profeten alaihi wasallam beordrade med detta att vi inte ska sätta ihop bönerna med varandra tills det att vi har talat eller gått ut från moskén, berättade muslim. Genom vad man inte ska göra, det som vissa moskéer gör idag, de säger assalamu alaikum, direkt de ställer sig upp och så ber de. De gör inte dhikr, de talar inte, de byter inte plats, de, ingenting. Det är som att man slår ihop bönerna, eller hur? Sunna med fard, och det är fel. Det här ska man inte göra, utan sitt, gör dhikr, tala med någon, gör någonting som inte hör till bönen, och sen kan du ställa upp och be sunna bön. Eller gå hem och be sunna bön och så vidare. Så det här är inte bra att man ber fard och sen direkt sunna. Okay, utan gör någonting emellan. Och hadithen finns i muslim. Och den som missar en ratiba, ratibbön, det rekommenderas att han tar igen den här bönen. För det räknas som en muhafaza, att han är mån och ständigt kontinuerligt gör dessa böner. Det har berättats i hadith Abi Huraira radiyallahu anhu att profeten alayhi wasallam, han sa: den som inte har bett raka'atay al-fajr, två raka före fajr, ska be dem efter det att solen har gått upp. Och den hadith finns i Tirmidhi och Al-Hakim. Och Al-Hakim säger att den är autentisk. Och Al-Dhahabi och Sheikh Albani nämner också det. Och det finns också hadith Qais ibn Amr, att han tog igen två raka direkt efter fajr. Direkt efter fajr. Och att profeten alayhi wa sallam godkände att han gjorde det. Okej? Okay? Så det som har missat fajr, fajr, alltså sunna fajr, två raka före fajr, kan antingen be två raka direkt efter Eller kan, så kan han vänta tills att solen har gått upp. Man får välja. Och sen sista punkten för idag. Det är rekommenderat att göra tenefull, sunnabön, mellan el-adhan och el-iqama. Och det här är ju ganska, det är det folk gör i moskén. Man kallar till adhan och så ber folk sunna innan det att man gör iqama. Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu berättar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: "Baina kulli adhanayn sala, baina kulli adhanayn sala." Thumma qala fi thalitha liman sha. Profeten alaihi wasallam han sa här: "Mellan varje två adhan." Och vad som menas här med två adhan är adhan och iqama. För iqama kallas också för adhan. Det är ett slags bönerop. Mellan varje två adhan finns det sala. Mellan varje två adhan finns det sala. Mellan varje två adhan finns det sala. För den som vill. Och den hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och det är generellt. Fajr, Duhur, Maghrib, Isha. Varje adhan, efter varje adhan kan man göra sunna bön. Det är rekommenderat. Och det är också en av de tider där ens dua accepteras. Eller hur, som jag har nämnt. Och det finns ju, som vi sa då, före Duhur. Före Asr kan man göra sunna bön. Efter adhan. Före Maghrib kan man göra sunna bön. Som sahaba brukade göra. Och så vidare. Så alhamdulillah finns mycket mycket sunna böner att göra. Och inshallah nästa vecka kommer vi att tala om tarawih. Och lite grann om att läsa Koranen. Som hör till just tarawih. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.